Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, men jag säger hej och varmt välkommen till ännu en liten stund med mig. Jenny Eskong här i min trädgård. I det här avsnittet så tar vi en liten promenad på min baksida faktiskt. Jag bor ju på landet, 15 minuter norr om Kalmar. Och här driver jag Ängsbackens handelsträdgård, här hemma hos mig. Vi köpte det här huset på vintern och allt var snötäckt. Vi tänkte inte så himla mycket på trädgården, utan vi drömde faktiskt om att våra barn skulle få en fotbollsplan med mjukt grönt gräs under fötterna. Det var vårt första prio. Men ni vet hur det är, snön smälter. Vi flyttade in den 1 maj och det som var tänkt till fotbollsplan, det var bara ett enda stort grönsaksland. Hela vår baksida var alltså öppen jord och bara ett fåtal planterade växter. Sen dess har vi verkligen planterat, alltså vi har planterat super mycket under årens gång. Med olika fokus såklart, vi började med jättemycket grönsaker och det är fortfarande grönsaker men inte alls så mycket. Vissa växter har ju dött under åren, andra har faktiskt blivit för stora och numera är det så här i min trädgård att öppen jord är bannlyst. Faktiskt bannlyst i mitt liv. Jag vill ha det lummigt och blommigt, men hyfsat lättskött. Alltså det är superviktigt för mig. Vi har gjort vår trädgård egentligen helt utan plan. Grävt ner det vi har blivit kära i och helt enkelt tagit bort det som inte gjort oss glada. Mot ängen här på baksidan så har vi planterat träd som med tiden kommer att bli väldigt stora, en del är det redan nu. Och det har vi gjort eftersom jag är rädd att det kommer att byggas hus här bakom och jag vill ju ändå ha insynsskydd. Det här är liksom typ min hemliga plats på jorden. Det är ingen som är här på min baksida, det är bara till för mig och familjen. Så här växer det 2 bokar, jättefina bokträd som med tiden kommer att bli väldigt stora. Ett körsbärsträd som redan nu är ganska stort och som bara kråkorna får njuta av bären av. Så bredvid har jag också ett dvärgkörsbärsträd som vi får skörda av i familjen. Sen finns här en stor mullbärsbuske som levererar alltså tusentals med bär varje år. Det är helt galet vad mycket skörd den ger faktiskt. Men där får man också tänka lite att man får slåss lite med fåglarna. För de är riktigt snabba men lite lata. De tar bären som är i topparna har jag märkt. Så man får liksom gå in i busken och sära på grenarna och där finns det mängder av svarta bär till oss som inte fåglarna orkar ta. Här finns också ett dvärgäppelträd av sorten Discovery. Det är ju det som är, alltså jag brukar kalla det för typ mellanmålsfrukt. För det är ett lagom stort äppel som är soligt rött på solsidan och ger massa fina goda söta krispiga äppel i september. Här finns också en ganska nyplanterad blodhägg faktiskt och en vanlig hägg med. En flikbladig gråal som egentligen lever en tynande tillvaro här för att den står och trängs lite med min stora lönn. Men den står där den står och jag har börjat klippa lite på lönnen för att jag är så rädd om den här gråalen. Alla de här träden är planterade ungefär 1-3 meter ifrån vår tomtgräns för att skapa en grön barriär mot ängen. Träden ger trädgården en fin skugga och den tar ganska mycket vind faktiskt också. De ger även vårblomning, vackra bladfärger och fina silhuetter. Både, alltså alla årstider skulle jag säga. Men jag tycker att det är jätteviktigt med hur trädkronor ser ut på vintern. Det ger väldigt fina vintersilhuetter. Alltså utan träd är jag inget, det är min stora kärlek i livet. De gör liksom taket och de gör väggarna i min trädgård och de skapar lummigheten som gör att vi trivs. Nu sitter jag här i det jag kallar för min flygande soffa. Det är en gigantisk hammock som min man Lasse byggde för att hela familjen skulle få plats. Det är min favoritplats. Och den är som byggd så att det kan sitta typ 10 personer. Den är som dubbelbyggd, jag vet inte hur jag ska förklara. Men 10 personer kan sitta framåt inåt i trädgården. Men det får även plats med 10 personer som kan sitta bakåt och titta ut mot ängen. Därför kan man sitta umgås inåt trädgården men man kan sitta och titta på solnedgången ut mot ängen. Ja, den är superhärlig. Man kan ligga i den och den är jättehärlig. Här bredvid så blommade olika röda rosor från midsommar till frost faktiskt. Det är både småblommiga och storblommiga, lite olika sorter. Jag tycker nästan att den som blommar mest är Carl Philip och Allotria, har jag konstaterat. De är också lite inbäddade med busiga busken silverbenved som är vintergrön. Och på våren så är här också som, ja, men tänk en matta liksom av vitblommande tovsippa. Det är förtjusande, jag älskar den. Och ni vet ju hur det är, jag säger ju alltid att vita blommor blir nästan som självlysande när man går ut på kvällen. Och det är verkligen så, jag tycker mycket om dem. Den här lönnen, det är ju en vanlig gammal klassisk skogslönn. Den hade mina barn en trädkoja i med linbanan när de var små. Och när trädkojan togs ner, ja, ni kan förstå vi har klippt lite i den här lönnen då bara för att barnen skulle få plats med sin koja. Och ju mer man toppar ett träd desto mer så buskar det ut sig. Så lönnen har valt att gå på bredden istället för på höjden. Så den är sjukt bred nu och tar väldigt stor plats. Den har liksom bildat, alltså man skulle kunna säga att den har bildat en stor vacker grönskande sal här nere emellan trädäcket som har spabad och den flygande soffan. Och när det duggregnar som det faktiskt har börjat göra just nu så håller trädkronans blad tätt och det har blivit som ett uterum en varm sommardag under ett tak av blad. Senare på hösten när löven faller ner så är det jättefint och med belysning här under. Ja, det är verkligen en plats jag gillar. Det enda som är ischen med den här platsen tänker jag på nu när jag sitter och tittar på den är att gräset har ju typ slutat växa under takkronan. Så här är ju lönnens rötter är ju gamla så de har som börjat krångla sig upp i jorden och ligger ytliga så där lagom så man kan snubbla på dem, ni vet. Det är inte så himla bra. Och sedan så är ju maskrosbladen starkare än gräset ser ut som. Så här får jag ta ett beslut. Antingen ska jag göra en insats, rädda gräset. Det kommer inte ske för lönnen tar allt. Så jag tror faktiskt att jag kommer att välja att bygga ihop det här med en trätrall. Det får bli trallgolv som binder ihop utespats trätrall med min flygande soffa tror jag. Då blir det verkligen som en stor sal. Ja, det kanske kan bli projekt 2024. Det skulle vara kul, det får vi följa upp. Jag vänder mig om och här blommar vita buskrosor. De blommar riktigt länge alltså. Det är en rejäl hobby och en liten, liten bit därifrån bara så är det en dunge med bambu som har blivit typ 2,5-3 meter höga. Och vi satte dem för att vi ville ha insynsskydd till spabadet. Bambun är ju vintergrön. Och det syns tydligt när den vill ha vatten för då blir det liksom som att bladen typ kryper ihop lite grann och den ser lite ynklig ut. När den är hungrig så är den lite gul i färgen och då får den gödsel. Alltså jag gillar ju ändå det här när växterna talar till den. Jag bara, jag är hungrig, ge mig mat. Ja, då har den gula blad. Det är ju solklart, eller hur? I den bästa världen så hade jag ju planterat den med en rotbarriär mot gräset. Men det gjorde jag inte. Så den sprider sig och vi håller i ordning på skotten med gräsklippan. Man skulle kunna välja att gräva upp men där någonstans orkar vi inte. Utan vi klipper helt enkelt gräset nära under så att den inte sticker mer på bredden. För det är ändå så att även om man låter lite komma, den blir också bredare för att bambun blir så överhängande. Man kan ju säga att den växer lite vasformat nästan. Den är ju smalare i basen och sen så blir den ju bredare över. Så det blir en bred, bred buske. Alltså man kan också tycka att den skräpar lite grann, tänker jag på nu när jag sitter och tittar på den. Den är ju jättefin och fluffig och så, men under ligger det en massa bös. Det är som torra små bruna blad, som det är som att bambun liksom skalar av sig på stammarna. Och allt det böset hamnar ju där, längst ner vid rötterna kan man säga. Ibland på våren tycker jag det ser för skräpigt ut och tar bort lite grann. Men det som kommer under året låter jag faktiskt vara kvar. Och så får det ligga där under och bättra på jorden. För bambun mår bra av allting som det där böset har i sig. Så det blir som en jordförbättring på sikt. Jag vänder mig om och här är en ganska bred rabatt faktiskt. Med, ja, det är många olika växter som vanligt. Jag måste säga att det är lite svårt att begränsa mig. Här växer lagerhägg. Det är den sorten som heter etna som har ganska breda, runda blad. Syrenhortensia, både en på stam och en mer flerstammig buske. En brudsbre som är gigantisk, den var faktiskt här när vi köpte huset. Så den har hängt med länge och jag har klippt ner den många, många gånger kan jag säga. Här växer också Montbretia som blommar i klarrött i juli, augusti och ett par veckor in i september. Sen får de här jättefina fröställningarna. Jag tycker mycket om den. En fin perenn som egentligen är som en lök men får massa små små bebisar över tid. Nu börjar det regna väldigt mycket här så nu ska jag se om det här trädet jag sitter under släpper igenom vatten eller inte. Vi ger några minuter till innan jag flyttar på mig. Här växer också japanska gräs med röda vippor. Det är röda vinbär och en fantastisk papegojbuske som jag tycker jättemycket om. Den får så himla fina höstfärger. Alltså en sån borde alla verkligen ha. My god, nu börjar det ösregna. Hörrni, jag tror jag får ta en promenad till mitt lilla svarta växthus kanske. Än så länge är jag inte blöt, men det känns som att det kan gå fort. Eller ska jag safea sitta lite till? Vi testar hur mycket vatten den här lönnen klarar att hålla emot. Jag har ju också min stora, stora plantering här med... Alltså det är som en härlig blandning av perenner från tidig vår till sen höst. Lite lägre växter i framkant och högre i mitten. I mitten finns också ett stort oranieäppelträd som ger massa frukt och det är ett i år. Vi har precis plockat av allihopa, jättemycket. Här finns också ett äkta kvittenträd, super fint. Det blommar ju i ljusrosa i maj. Och så får det sina så här lite ludna silvergröna blad och... Så levererar det ju massa frukt som är fina till marmelad. De är stenhårda så de går inte att direkt äta liksom, utan man måste verkligen koka ner dem. Ja men det är ett marmeladträd helt enkelt. Äkta kvitten. Här finns också ett rödbladigt blodplommon. Och det både älskar och hatar jag. Ofta är det ju så angripet av något ihåligt. Jag får nog ta en paus för nu blir jag jätteblöt. I will be back.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jösses, vilket ösregn. Jag fick som fly in först i mitt lilla svarta växthus, men där bara dånade det ju på taket av alla stora regndroppar. Så nu sitter jag lite flåsandes här inne i huset. Men jag ska försöka beskriva ändå, fast inte jag i trädgården. Jag har den jättestora planteringen på baksidan. Och där blommade liksom från tidig vår till sen höst. Jättemycket olika växter i olika höjder. Och den har som olika fokus vid olika tidpunkter skulle man kunna säga. Och det tycker jag är jättefint. Så alltså runt skolavslutning, midsommartid, alltså först på våren så är det som en matta av blåskilla. Då blommar det typ i blått och sen kommer det lite gult och lite vitt. Och sen runt skolavslutning midsommartid så blommar det i blått och gult och lime, silver, vitt. Jätteperfekt hela de här skolavslutningsbuketterna till fröken har det varit genom åren. Sen så går man in i juli och augusti och då blommar det i pastell med fokus på den blåa nävan rosan, rosa malvor, mycket pioner. Ja men mycket vitt också, brudslöja, ni vet så här klassiska perenner liksom flox och så. Och sen går man över i september, oktober och fejdar allt över till fina höstfärger. Så det är som olika fokus vid olika tidpunkter. Men, så det är som lite mishmash, men det är ändå lite uppstyrt och ordnat på ett sätt som jag trivs jättebra med. För jag tycker att det är jätteviktigt att man ser var man är i säsongen. Det blir jag väldigt, väldigt glad av. Här står faktiskt också scenen i ett rödbladet blodplommon. Det både älskar och hatar jag på ett knäppt sätt. Så här är det, det är så himla fint med de här rödbladiga träden, för de får en superfin kontrast. Så det är många andra växter som poppar till det rödbladiga. Men det är så med det här blodplommonet att det är ofta angripet av något. Så det finns många uppätna ihåliga blad. Och så ger det massa rotskott nerifrån basen som jag tycker kan vara ganska stökigt. Och ibland efter blomning på våren så får man klippa in det lite grann. För ibland är det jättemånga grenar som dör. Det är som att den blommar ihjäl sig vissa år liksom. Jag vet att rosenmandel är likadant. Att då får man klippa för att den är ett fullt fokus på blomningen och så bara tar en fet slut liksom. Men när den väl blommar överdådigt i rosa blommor, då förlåter jag precis allt. Då är det ju superfint alltså. Det är det verkligen. Den här Navan-rosan som växer här, den vet jag att jag pratat om förut, men jag säger det igen. Alltså den är så odlingsvärd. Det är ju en blå näva som blir typ 50 cm hög och 50 cm bred. Nu för tiden så ser man den faktiskt mycket i stadsplanerade ställen, mycket vid hyreshus och så här. Och det är för att den har så lång blomning. Den blommar ju från sista veckan i maj till typ andra veckan i oktober. Vilket är helt sjukt och den är fin hela tiden. Jag tycker att den klarar torkan relativt bra. Men man kan sätta dem också inte bara i solen utan även lite halvskuggiga ställen. Så då ser man skillnaden på växtsättet. Där tycker jag att de som är i halvskugga går lite mer på höjden. Och de som är stekig sol i dålig jord. De går lite mer på bredden och blir lite plattare. Men så odlingsvärd. Navan Rosan, lägg den på minnet. Här är också en massa olika primula som blommar. Alltså tidig vård och tillsammans med alla vårlökar. Och det är egentligen primula som jag fick av min farmor när hon levde. Så de är ganska viktiga för mig. Under det här äppelträdet Oranias är det typ ett helt hav av bara ormbunkar. De sprider sig ju. Jag tycker att de är ett problem. Jag får verkligen hålla ordning på dem, gräva upp och slänga. Men samtidigt så älskar jag dem på våren. Ni vet när ormbunkarna så här får nya skott och liksom knorrar upp sig i jorden. Det är väldigt, väldigt vackert. Och med fina buketter. Och det blir en sån härlig grönska av dem. Men det är lite extra arbete eftersom de är lite rymningsbenägna och poppar upp lite överallt. Alltså, det tycker jag faktiskt. Lite så växer ju också egentligen höstfloxen tycker jag. Jag har vita, rosa och lite lila, blå olika sorter. De sprider sig också med underjordiska utlöpare. Och det som är bra med det är att det är en sån här klassisk gammal svensk perenn som man lätt kan sätta spaden i och dela och få flera plantor av lite billigt. Vilket är superbra. Men det kan ju vara att man inte orkar med trädgården några år. Och då växer den ju så pass mycket så att den går in i andra växter och nästan dödar dem liksom. Så jag tycker typ inte att man ska samplantera dem med pioner till exempel. För då kan pionerna bli lite trötta av konkurrensen. Och med höstfloxen brukar jag göra så att jag typ vid midsommar när de har börjat komma upp så brukar jag halvera halva beståndet. Som en toppning helt enkelt. Klipp av halva växten liksom. Och det är bara för att jag ska få en lite senare blomning också. På det viset så har jag halva beståndet kvar. Som blommar när det ska. Och sen så fortsätter det andra halva beståndet som är toppat. Då fortsätter ju det att blomma typ september ut. Så då får man en jättelång floxblomning. Helt fantastisk. Här blommar ju också höga axveronika med rosenfockel. Här finns dagliljor, pioner och kärleksört. Och dagliljorna växer ju också så där himla mycket. Alltså så de också kan sticka iväg och växa in och trassla in sitt rotsystem i andra växter och nästan förstöra. Men man kan sätta spaden i och dela eller får man helt enkelt sätta spaden i och gräva upp och slänga efter några år. För den plantan behöver delas på. Är det för mycket blad så blir det som inga blommor. Så man ska verkligen jobba lite med den. Egentligen är det likadant med iris. Irisbestånden blir ju supertäta med jättemycket blad. Och man bara låter dem växa. De är superfina och ger mycket blommor. Men helt plötsligt så kan de bli så här tomma i mitten. Och då är det dags att sätta spaden ner och dela dem. För annars så slutar det nästan att blomma och så får man bara blad. Och med irisar så kan det vara så att man har den här, antingen kan man ha strandirisen som bildar täta ruggar. Eller kan man ha den här trädgårdsirisen som är lite större blommor på. Då ska man verkligen tänka på att man inte gräver ner den knölen under jord. För själva knölen vill verkligen bli stekt för att sätta knopp och börja blomma. Så var inte duktig att gräva ner knölen djupt utan låt den ligga väldigt ytligt. Och det är också så att man behöver dela de bestånden allt eftersom. När de börjar liksom knöla till sig och växa lite på varandra. Ja, men då måste man glesa på dem och då kommer blomningen att sätta igång igen. För efter typ 10 år så slutar de nästan att blomma annars. Här finns också en massa astrar och iris och så höstanemoner förstås. Alltså det är kanske lite stökigt men ändå lite ordnat på något sätt. Jag gillar det men jag slåss lite med envis kvickrot. Dagliljo som sprider sig obarmhärtigt. Alunroten som liksom torkar ut för det är ganska torr jord. Även om det är fet lerjord så blir det som cement på vissa ställen. Höstanemonerna, de är också så lite rymningsbenägna. De poppar liksom upp ute i gräsmattan, vilket jag tycker är lite störigt alltså. Men fint är det. Höstanemonerna är ändå väldigt, väldigt viktiga för en trädgård. De skulle jag inte vilja leva utan. Jag har såklart en odlingsdel också med platsbyggda svarta stora lådor där jag direkt komposterar trädgårdsavfall. Och här odlar jag faktiskt alla mina grönsaker med väldigt blandat resultat skulle jag säga. Det här med grönsaksodling är super, super viktigt för mig. Och jag älskar verkligen det här ni vet med, ja, men med vårens planer, fröpåsar och förväntningar. Och jag älskar också höstens skörd. Att få gå ut och hämta potatis och morötter och gå in och laga middag. Jag tycker det är supermysigt. Men någonstans där mitt emellan så tycker jag att jag brukar tröttna lite grann. Och det är väl på, ja, men på vattningen om det är en himla torr sommar. På att klämma slämmiga kållarver som jag har fått lägga mycket fokus på i år. Herregud så mycket larver det har varit på svartkålen. Det är helt otroligt. Och jag glömmer alltid bort att gallra morötterna så de blir bara små bebisar. Jag hinner liksom inte med. Jag tycker att jag hinner med att få ner fröna men jag hinner inte göra den där finishen för att få ett riktigt fint resultat. Och det skulle jag verkligen vilja hinna med. Men det jag lyckas bäst med i år, det är ändå sallad. Det har jag sått i väldigt många olika omgångar. Så när några planter har tagit slut eller gått upp i blom så har jag alltid haft nya små bebisar på gång. Så när jag har skördat tomt har jag planterat nytt. Och så har jag liksom hållit på hela säsongen. Så jag har haft en mellanperiod på typ 3 veckor i slutet av augusti-ish. När det var tomt på sallad. Men annars så har jag faktiskt haft sallad sedan tidigt, för jag började odla dem inne i växthuset och sen satte jag ut dem. Så jag tror jag sallad sen i början på maj. Och det tycker jag är superlyxigt. Jag har också jättefina tomater. Men ni vet hur sent det blir med tomaterna i år. De har ju gått och väntat på värmen. Men god värld vad tomater jag har nu. Grönkålen är helt okej också. Den hade behövt lite mer näring. Jag ser ju på den att den är lite, lite ljusgrön. Den borde kunnat vara riktigt mörkgrön. Så den har fått lite för lite näring. Potatisen, jag har superfin potatis för en gångs skull. De brukar vara rätt skorviga och dana, så jag har nästan gett upp på potatis. Men i år slängde jag ner några stycken i slutet av säsongen. Precis innan det där sista vi hade, när vi nästan skulle slänga de sista sättpotatisen som vi säljer. Och de är riktigt fina faktiskt. Men den är jäkla svartkålen, alltså den är, typ helt perforerad av larver, full med hål. Palsternackorna, ja, de har mera blast än palsternacka och mangold som jag alltid liksom bara, ja men ni vet, man kan så 2 frö så har man till hela familjen. Men min mangold har gått upp i blom. Det blev inte mycket med den helt enkelt. Här finns ju också krusbär, svarta vinbär och ett gäng olyckliga hallon. Några ledsna sparrisar och glada rabarber. Så är det ju, man kan inte ha tid med allt, man får inte ha för höga ambitioner. Och ibland får man vara glad för det lilla trädgården ger. Och hallon trivs inte i min jord men jag vill så jättegärna ha hallon. Så jag har ändå en massa hallonplanter. Fast de bara står där och skriker att de inte vill bo där. Jag funderar på att göra mig av med hallonlandet till nästa år. För nu har jag bättrat på jorden som vi har ute på vår snittblomsåker så pass bra. Så där växer det som tusan. Så jag funderar på att göra ett hallonland där ute istället. För det skulle också vara väldigt fint att kunna plocka de hallonen till vårt café. Men vi får se vad det blir. Just hallon är ju lite känsliga för konkurrens. Och här i min trädgård, som ni vet, så är det ju väldigt mycket växter. Och i hallonlandet så är konkurrensen alla skillalökar till exempel som blommar på våren. Och sen så råkar det stå ett stort mullbär precis intill. Och det är ganska mycket annat. Och hallonen har ett väldigt ytligt rotsystem. Så de gillar verkligen inte konkurrens. De vill vara typ själva på sin plats liksom. Ja, jag har ju mera träd när jag vänder mig om här. Och det är klotkörsbär, det är ask och några japanska körsbärsträd som heter kansan. Det är rosenhagtorn och uppstammade ädelsyrenen Madame Lemione. Nu står jag här och tittar ut genom fönstret för det regnar fortfarande jättemycket ute. Favoritträdet av dem, det är nog den här rosenhagtornen faktiskt. Alltså jag tycker den är så fin när den blommar. Det är den verkligen. Övrig tiden är den faktiskt jättetråkig. Bladen är inte så superfina, den har lite tonar. Så går man förbi kan man bli lite stucken av den. Men jag har stammat upp den ganska mycket så ingen kan göra sig illa på den. Så den svävar lite ovanför som ett grönt tak liksom. Så den är ändå jättefin, men blomningen är magi. Här finns också ett litet vattenblänk så där så att mygglarverna ska trivas. Lite buxbom såklart. Vi vill ju ha in det vintergröna, det tycker jag är superviktigt. Här finns också honungsrosor och stökiga björnbär som har trasslat in sig i de vita bondsyrenerna. Bondsyrenerna tog jag som skott för sådär 20 år sedan kanske. Ifrån en annan häck. Sådana här skott, ni vet, vildskott som kommit ner till. De är nu 5 meter höga säkert. Blommar jättefint varje år. Och jag beskär dem typ var tredje år så tar jag några skott nerifrån och kortar in för att det ska bli nytillväxt. Annars är det lätt att syrenen bara går upp på höjden och får höga stammar och sen blommar det bara uppe vid toppen. Så föryngringsbeskärning på den, det tycker jag är jätteviktigt. Men man kan spara, som nu ser jag ju att jag har ju inte liksom klippt av de här överblommade syrenblommorna. Det blir fina frökapslar och det älskar fåglarna. Så det blir till fin fågelmat hela vintern ifall man låter frökapslarna vara kvar. Ja, du hör hur det är när en trädgårdsmästare odlar sin trädgård. Växterna får liksom välja vägen och det är som att jag hänger med. Ibland så drunknar något, typ mina rosa färgrosor här på baksidan som har blivit övervuxna av buxbommen. Och där har jag prioriterat buxbommen för den känns viktigare för mig. För att den bildas som en häck och är grön på vintern och är stabil och tålig. Medan färgrosorna har tyckt varit lite så här, men den är lite för bred och lite för gänglig och... Ja, men jag blir inte lika glad av den. Fast den har ju lång blomning så den kanske bara fått fel plats. Ibland ser det så att någonting busar till sig. Som till exempel min klematis som väller över vårt lilla röda plank här. Den heter Summer Snow. Kallas också ibland för Paul Farges i butikerna. Den har 2 namn. Den blir stor. Den väller liksom över planket och blir som en trasselsudd nästan. Tänk att den blir typ 7 meter hög så... När ni planterar, tänk rätt växt på rätt plats. Det är ju inte alltid jag tänker det, hör ni. Men det blir lite dubbelarbete annars. Så är det ju. Men vet du, det är ju så här med växter. Det är liksom bara att hänga med. Utan pekpinnar så älskar jag min trädgård precis som den är. Och jag tror jag ska avsluta det här lite konstiga enmanssamtalet i min trädgård. Som började i sol och övergick till hastigt, stort, väldigt blött... ösregn. Så nu står jag här inne och tittar ut på min baksida och den är blöt och grå. Det behövs ju också. Stort tack för att du har lyssnat. Det här blev som ett vykort ifrån min lilla värld av blommor. Hej svejs!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.